Idag tänkte jag prata om pengar. Och det är ju på ett sätt ett lite känsligt ämne att prata om. Men därför, just därför så kanske det är också viktigt att ibland prata om just pengar och hur man hanterar det. För jag tänker att om man vill vara en lärjunge till Jesus så måste man ju låta sitt liv få präglas av livets alla olika saker. Och liksom jämföra sig själv hur jag ser på olika saker och hur Jesus ser på det. Och låta sig försöka präglas av det och förändras. För förmodligen, vår grundinställning är förmodligen att vi gör fel. Det är ju mänskligt, liksom världsligt sätt att tänka är oftast i motsats till Guds ord och Bibeln och hur Jesus undervisar. Så på alla livets områden måste man hela tiden titta på sig själv. Hur förhåller jag mig? Hur tänker jag kring sådana här saker? Och vad säger Guds ord? Och vilket tycker jag att jag borde följa? Och så landar man i, ja men det är såklart i Bibeln. Ja men det kanske är lite svårt. Ja men jag kan försöka växa i det här i alla fall. Det handlar om alla saker. Det handlar om pengar, sex, makt, relationer. Allt du gör liksom behöver präglas av Bibeln. Så idag tänkte jag att vi helt enkelt ska titta lite på vad säger Bibeln om pengar och hur man ska förhålla sig till det. Men först en liten historia som jag tänker på ofta när jag tänker på just hur Gud välsignar när vi är generösa. Och den hämtar jag från Timrå. Jag har nämnt den förut så ni kanske känner igen den. Men för mig är den är en liten sån där banal historia. Men den säger någonting tycker jag. Den är en fin berättelse. Det var när flyktingvågen började komma till Sverige. Och vi i Timrå församling började diskutera vad vi skulle göra. Och vi landade i att vi skulle ha språkcafé och lite öppen verksamhet riktat mot afghaner och persisktalande. Och då funderade vi, ska de få betala för fikat eller ska vi bjuda på det? Och så i den här diskussionen så blev det lite liksom olika åsikter. Det är viktigt att göra rätt för sig. Har man pengar ska man betala, tyckte några. Man kan inte bara förvänta sig att allt ska vara gratis och sådär. Och så andra som tyckte, nej men det är flyktingar, de har inte så mycket pengar. Vi behöver välkomna dem. Ja. Och så höll vi på sådär fram och tillbaks. Och till slut bara landade vi. Nej men alltså, de har så lite inkomst. Så vi bjuder på det. Vi ser hur det går. Om pengarna tar slut så då får vi väl ändra oss då. Typ så. Så vi bestämde oss för att församlingen står för fikat när det är flyktingar som kommer. Vill de ge så får de, men det är inget vi kräver. Från den dagen så var våran frys aldrig tom. På bröd. Kommer du ihåg det, Christer och Marie? Vart är ni? Ja. Det var jättekonstigt. Men det sammanföll som av en slump med att en församlingsmedlems son ägde en lokal mataffär. Och av någon anledning bestämde sig för att allt bröd som har nära utgångsdatum, det kör han till kyrkan och lägger in i frysen istället för att slänga det. Så från den dagen vi bestämde oss för att vara generösa, så av någon konstig anledning så var frysen aldrig tom. Den fylldes på hela tiden med bröd, bröd, bröd. Och de här personerna kunde fika gratis och vi behövde inte betala för det. Och den principen kan man skönja lite i Bibeln. Hur Gud vill att vi ska hantera pengar. Genom att vara generösa. Då kommer han att förmera det. Och den som vill spara på pengarna eller försöka bli rik på ett världsligt sätt. Kanske kommer bli det på ett världsligt sätt. Men här visar Gud oss hur han har tänkt att vi som lärjungar till Jesus ska hantera pengar. Och hur vi ska också få ha någon form av ekonomisk ändå välsignelse. Det står faktiskt om det. Så vi tittar i vad Bibeln säger. Vi börjar med Mose. Och så kommer vi ta ett par personer här nu som pratar om pengar. Och så får vi se vad det står. Och så får ni dra era egna slutsatser utifrån det. Här står det då i femte Moseboken kapitel 15 och vers 7. Och Moseböcken är ju någon slags grund för våran tro, som mycket av resten av Bibeln ändå utgår ifrån. Grundprinciper. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattiga broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära. Och du så ser med ont öga på din fattiga broder och inte ger honom något. Han kan då ropa till Herren mot dig och synd kommer att vila på dig. Du ska villigt ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sån gåvas skull i alla dina verk och i allt du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Här ser ni jättemånga grundprinciper. Gud har välsignat Israel så att det finns inget egentligen behov av fattiga på ett sätt. Det är ett rikt land och alla har möjlighet att få mat och rikedomar i Israel, för Gud har välsignat dem. Men Gud konstaterar ändå att på grund av olika skäl så kommer det finnas fattiga. Och då behöver vi ta hand om varandra, står det. Och då står det att man inte ska förhärda sitt hjärta. Och det tror jag är en anledning till att Gud säger så, eller Mose. Det är för att det hade vi gjort om han inte hade sagt det. Det ligger i vår natur att om vi får chansen, då förhärdar vi det. Då låter vi bli att ge till fattiga. Och om vi nu ska ge till dem, då lånar vi ut så att vi ska få ränta och tjäna på det själva. Så vi egentligen gör det inte för deras skull utan för vår egen skull. Det är liksom att förhärda sitt hjärta. Och det syns det här med friåret. Man kunde ju ha slavar, men det sjunde året skulle man frige slavarna. Och då är det som att några tänker så här, men jag vill inte låna ut pengar till dem det sista sjunde året, för att sen har jag ingen chans att få tillbaka mina pengar om jag lånar ut det nu. Så nej. Men Gud säger, du ska ge villigt åt honom med ett glatt hjärta. Det återkommer hela tiden i Bibeln, med ett glatt hjärta. För att du vill vara generös. För att du vill hjälpa en annan människa. Inte för din egen skull, för att förhärda ditt hjärta. Och resultatet av det kommer bli att Gud kommer välsigna dig. För den här fattige kan inte ge tillbaka pengarna. Du kan åtminstone inte förvänta dig det. Och han kommer inte kunna välsigna dig. Så när du ger till någon som inte kan ge tillbaka, då kommer istället Gud att ge tillbaka. Det är en princip som återkommer hela tiden i Bibeln. Då går vi till Salomo. Han som räknas som en av de rikaste kanske i världshistorien. Jag vet inte. Men i alla fall väldigt förknippad med pengar. Så låt oss se vad han säger i Ordspråksboken. Det är några stycken här. Ordspråksboken 3:9-10. Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Och här tror jag att vi människor har en tendens att läsa vers 10 men inte vers 9. Vi vill att Gud ska välsigna oss med pengar så att vi blir framgångsrika. Men grunden för vers 10, den här rika välsignelsen, det är ju faktiskt att man har ärat Herren med vad man äger. Och med det första av all din gröda. Och det här är ju en koppling till tiondet liksom, som israeliterna skulle ge. De skulle samla in tionde och så skulle man ge det första av sin skörd till, egentligen tre saker skulle de ge sitt tionde till. Herrens verk, alltså leviterna skulle ju tjäna vid templet och behövde få inkomst så att de kunde göra det. Och nummer två, till fattiga. Och nummer tre, till religiösa högtider. Det var vad Gamla testamentet sa. Ja. Så, och när man ger det första av sin gröda, det betyder, det är symboliskt. Det betyder att man ger allt till Herren. Det är symbolik i det. Det här är det första jag fått nu. Och symboliskt så är allt mitt är Herrens. Så jag ger det här som en symbolisk gåva. Liksom. Mm. Och gör man det, lever man ett sånt liv, då säger Bibeln att våra lador ska fyllas. Liksom. Ska bli välsignade i retur. Ordspråksboken 19:17. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gjort. Här ser vi Guds hjärta för den fattige. Det är viktigt hela tiden återkommande i Bibeln att Gud har ett hjärta för de fattiga, för främlingarna och för änkorna. Det vet vi, det återkommer hela tiden. Gud älskar den fattige och vill hjälpa honom. Och han vill hjälpa den fattige genom dig. Så när Gud säger att han vill att du ska vara generös med dina pengar till den fattige, då är det, och att han då kommer löna dig tillbaka, det är inte för att du ska bli rik. För Gud älskar ju den fattige. Så Gud vill löna dig tillbaka med pengar så att du kan vara ännu mer generös till den fattige. För Gud älskar den fattige. Är ni med? Så syftet med att vara generös med sina pengar och att få bli välsignad i överflöd, det är inte för att du ska bli rik. Utan det är så att du ska kunna vara ännu mer generös. För Gud har ett särskilt hjärta för de fattiga. Och det är en princip som återkommer i Bibeln är att om du ger till den som inte kan ge tillbaka, då kommer Gud så att säga, det är Gud som blir skyldig dig. Och Gud betalar alltid tillbaka. Så det kan man ha med sig. Nästa ordspråk, 11:24. Den ene strör ut och får ändå mer, den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Det här är en biblisk princip, att den som sår mycket får också stor skörd tillbaka. De som är duktiga på ekonomi och pengar kanske skulle säga annorlunda, hur man blir rik på ett världsligt sätt. Men i Bibeln så blir man rik genom att ge ut, att så ut mycket. För då kommer Gud vara generös tillbaka. Ska vi se om Jesus har något annat att säga eller om han är i linje med det här? Vad tror ni? Är han biblisk, Jesus? Ja. Ge så ska ni få, säger Jesus i Lukas 6:38. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Men det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och här är en bild på mjöl. För det är den bilden Jesus använder, att om du ger, då ska du få tillbaka. Gud kommer välsigna dig när du är generös. På vilket sätt då? Jo, ett gott mått. Alltså han tar bilden från när man får mjöl. Jag vet inte varför, men han liksom, man fyller en påse eller en låda med mjöl. Och sen står det, så packar man den ner så att man kan fylla på ännu mer. Sen skakar du den här påsen eller lådan. Så att du kan fylla på ännu mer. Och sen när det är helt fullt, då fyller du på ännu mer. Så att det blir som en hög. Så Jesus är verkligen liksom, du kommer verkligen få bli generöst välsignad i överflöd. Så mycket som du kan bära och packa och trycka ihop. Och liksom, du kommer bli välsignad i överflöd om du är generös. Så Jesus är tydlig. Ge generöst utan att förvänta dig att få tillbaka någonting. Ge med ett glatt hjärta. För du kommer bli välsignad i retur. Du ska inte ge för att du ska få tillbaka. Då ger du inte med ett glatt hjärta. Men du ger för att du vill välsigna andra människor. För att du delar Guds hjärta för den fattige. Och du vill vara generös med de rikedomar du har blivit välsignad med. Det är inte bara för dig, tänker du. Utan det vill jag dela med mig av. Mm. Det ser Gud och Gud kommer också välsigna dig ännu mer. Så att du kan fortsätta leva ett generöst liv. Paulus då, han måste man också titta på och se vad han skriver om vi ska liksom förstå vad Bibeln har att säga om de här sakerna. Och här är egentligen mitt huvudbibelord. Så det ska vi titta lite närmare på. Och Paulus tar upp det här i andra Korintherbrevet kapitel 9. Och bakgrunden är att han håller på att tjata, liksom, eller inte tjata men uppmana de kristna att göra en insamling till de fattiga i Jerusalem. Han säger åt dem, liksom, när ni samlas på söndagarna, gör en insamling som vi sen kan ta med oss vidare till församlingen i Jerusalem som har det svårt just nu. Så den här grundprincipen att när vi möts som församling på söndag gudstjänst, så gör vi en insamling till olika skäl. Liksom. Ja, så. Men, och då skriver han om det här då i andra Korinthierbrevet kapitel 9 och vers 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Och först då, i vers 6 i kapitel 9 här, så använder Paulus då en bild från bondelivet. Det som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och det är väl naturligt. Om du har korn, eller vad heter det, som du ska så på ett fält. Och du tänker, men det är viktigt för mig att ha de här kornen så jag behåller dem för mig själv. Jag sår bara lite. Ja, då kommer du också bara skörda lite. Men om du tänker de här kornen, alltså vad ska jag göra med dem? Nej, jag sår så mycket jag kan på så stor plätt som jag hittar. Så får jag också skörda så mycket som möjligt. Och så funkar det med Gud. Om du sår generöst utan att försöka hålla det tillbaks liksom, till dig själv. Då kommer du att få bli välsignad också i det. För det kommer växa upp och bli till välsignelse. Och det jag tycker mig se väldigt tydligt i Bibeln är att den jord som vi sår i, så att säga, de här kornen, våra pengar, det är Herrens verk. Och till de fattiga. Det är både gamla och nya testamentet. Och i vers 7 så ser vi de här principerna som vi har sett i hela Bibeln. Att ge med ett glatt hjärta. Aldrig på grund av manipulation. Någon frågade innan vi mötet här, ska vi inte ha kollekten efter predikan eftersom det handlar om pengar? Men då tyckte jag, nej, inte just idag. Man vill liksom inte, det var ju bara ett skämt givetvis, men jag vill liksom pastor inte predika om pengar för att församlingens ekonomi är dålig. Så att jag försöker uppmuntra er att ge liksom. Det är inte därför. Jag är inte ens sett de senaste siffrorna, jag vet inte ens liksom. Utan det är bara därför att vi behöver ta oss an de här sakerna och hantera vår ekonomi på ett lärjungavis. Jag vill heller inte liksom manipulera eller luras eller på något sätt. Nej, helt liksom, man ska ge det för att man har ett glatt hjärta. För om du ger för att du blir manipulerad till det, då ger du ju inte utifrån ett glatt hjärta. Så då följer du ändå inte de här bibliska principerna. Så det är de jag vill åt liksom, att vi lär oss att hantera våra pengar på lärjungavis. Man ska heller inte ge pengar till folk därför att man då tror att då kommer Gud välsigna mig så mycket så att jag blir rik. Då är du ju girig. Då ger du ju av ett girigt hjärta och inte av ett glatt hjärta. Ett glatt hjärta ger därför att man tänker på fattiga och har kärlek till dem. Och vill vara generös med dem utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. Ser Gud det, då kommer han att välsigna dig i överflöd. Så att du kan fortsätta vara generös med dina pengar. Sen kan man ju också se, det står ju, Gud älskar en glad givare. Det finns en särskild kärlek, tror jag, som man kan få uppleva från Gud i det här på något sätt. Och sen vill jag också säga det att det handlar inte om kvantitet, alltså hur mycket pengar man ger. Det är inte det. Utan kvalitet. Ni vet ju, kanske kan den här berättelsen om den fattiga änkan med de två kopparörerna. Hon gav jättelite pengar till templet i Jerusalem. Men det var, hon gav allt hon hade. Så det var lite i kvantitet. Men Gud såg hennes hjärta. Hon gav allt hon hade till Herrens verk. Och hon skulle bli välsignad. Vers 8. Gud har makt att ge. Jag vill fastna för det ordet. Varje predikan så vill jag fastna vid ett grekiskt ord. Och det får bli det här. Det ordet som är grunden till det svenska ordet dynamit. Står det där på grekiska grundtexten. Gud har dynamit att ge er allt. Liksom. Tror vi på det? Är det någon här som liksom tror att Gud har makt att ge och att göra saker? Det är några stycken. Ja, men bra. Då är vi på rätt våglängd. För det är det här som skiljer oss nämligen från ett världsligt sätt att tänka. Alltså ett världsligt sätt att tänka skulle ju inte räkna in Gud i ekvationen. Utan vill man bli rik så ska man göra si och så och si och så. Medan vår bibliska princip är ju liksom att för att vi ska bli rika ska vi vara generösa med våra pengar och ge bort dem. Och på ett världsligt sätt att tänka så fattas det någonting i den ekvationen, eller hur? Men här är liksom det vi plussar ihop med alltså, att Gud har makt att göra det här. Och vi behöver tro på det. För om vi tänker i oss själva, hur ska det gå till? Hur ska jag kunna bli rik av att ge bort mina pengar? Nej, det går inte. Så det är någonting med att Gud måste också aktivt göra någonting i kombination med våran tro. För att det ska hända något. Gör han inte det så händer ingenting. Är det någon som har räknat alla gånger som det står alltid i det här kapitlet? Är det någon som tycker det är sånt roligt kan ni få göra det? Alltså det är som att Paulus när han skriver, han nästan gör ju liksom, han kommer i allt. Han kommer i all nåd, alltid, i allt. Vi kommer nog av allt. Och alltså det är som att han verkligen försöker göra en poäng av att Gud kan. Och inte bara så att det precis räcker, utan allt ni behöver. Och så vers 11 i det här kapitlet då, hoppar jag till. Då blir ni rika på allt. Och här kommer ni fortsätta, är ni med? Och kan vara generösa i allt. Och så generositet leder till tacksamhet. Och det är väl något fint ändå. Att målet är inte att vi alla ska bli rika och liksom ha stora lönekonton. Utan nej, vi blir tacksamma till varandra, till Gud och vi ärar Gud. Det är liksom målet med generositeten. Nu avslutningsvis så ska vi bara ha ett ord från Gud också, vad han har att säga om det. Vi har haft Mose, Salomo, Jesus, Paulus. Ja, Jesus säger Gud förstås. Men nu ska vi se, vad säger Gud? Han tilltalar faktiskt oss lärjungar på ett direkt sätt i den här frågan. Och hade det inte varit så hade man nämligen kunnat bli lite fundersam kring det här ordet. Men det här är faktiskt Gud själv som säger. Därför får vi ta honom på orden. Han säger så här, bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Från Malaki 3 och 10. Och det här ordet pröva har jag fastnat vid. Okej, det blir två, men det här är inte grekiska, det är hebreiska. Jag fastnar för det där ordet. Det är inte så här att Gud säger till oss, pröva mig, som om man ska liksom utmana Gud eller ifrågasätta honom eller liksom frästa honom att göra någonting. Det är inte så. Utan det är mer typ prova. Alltså om du ska investera i aktiemarknaden, då kanske du inte, det första du gör är att satsa alla dina pengar på en och samma aktie. Då är det ju inte vist. Så det är som att Gud säger, prova så får ni se. Du måste inte göra så här med alla era pengar. Men titta på din ekonomi. Säg att ja, men jag har 100 kronor över här. Jag kan prova med den. För det spelar inte så jättestor roll om jag har den eller inte har den. jag provar. Det är som, så menar Gud. Liksom. Prova så kommer ni få se att det funkar. Så inte på ett utmanande negativt sätt, utan på ett liksom positivt, nyfiket sätt. Och det här, alltså, undersök om det stämmer. Kolla i resten av Bibeln. Stämmer de här bibliska principerna? Är det genomgående i hela Bibeln? Säger Mose, Salomo, Jesus och Paulus samma sak? Pröva och undersök själv så får du se. Och sen använd din ekonomi för att vara en aktiv lärjunge. Håll rättegång, betyder det här ordet också. Håll en rättegång. Och se med bevis och motbevis. För att se om det här de här bibelorden stämmer. Som jag har läst för er nu. Och sen har jag några guldtackor där. Och det är för att det här ordet pröva användes också. För att när du har liksom guld. Om du ska pröva om det är rent guld. Så måste du, okej, det är liksom som att någon kommer till dig med guld. Det här är guld. Okej. För att veta att det verkligen är guld så måste jag pröva det på lite olika sätt. Jag vet inte hur man gör det. Men på något sätt måste man ju ta reda på om det verkligen är 100% rent guld. Och det är som att Gud säger till oss. Pröva om de här bibelorden stämmer. Så kommer ni få se att mitt ord håller. Och att de löften jag ger håller. Så Gud ger oss den rätten och möjligheten att få pröva. Det låter väl bra. Det låter som en Gud vi kan tro på. Liksom. Avslutningsvis då. 11 bara sammanfattande punkter. Jag vet att många av er brukar fota när jag håller på att predika. Så här har jag gjort för er. Liksom. Här kan ni få fota. Sammanfattningen av de här bibelorden som jag ser i alla fall. Gör vi så här så kanske vi faktiskt kan få bli välsignade ekonomiskt av vår Herre. Och få ett generöst hjärta, en generös församling och få av Herren så att vi kan fortsätta vara generösa med våra pengar. Pengar är en viktig del av vårt liv, så då måste vi också ge det till Herren liksom, på något sätt och låta han få vägleda oss genom Bibeln hur vi ska hantera pengar. Nu ska vi be tillsammans. Säkert är det någon som känner att men det här vill jag att ni ber för min ekonomi och allt vad det är. Jag ska göra det här framme från nu. Men samtidigt vet du att det alltid finns möjlighet att få förbön här framme och där bak under läktaren. Om det är något annat du vill att vi ska be för. Om du har problem med din kropp, din hälsa. Om du står inför viktiga beslut i livet och vill att vi ber tillsammans över det. Eller om du liksom... Finns något annat du känner att du behöver förbön för? Så kom gärna fram så ska vi be. Men vi står upp tillsammans och så ber vi.